som ger Sverige de pengar så att hon kan leva lite lyxliv i alla fall. Och det är därför naturligtvis som jag kallar denna kust för Sveriges guldkust.
Och det är alltså det som herr Nordström nu ska uppenbara för svenska folket i en bok.
Ja, jag ska göra så gott jag kan, fast det är väldigt svårt att få ritrattat i dem. Men en sak är säker, och det är det, att vi ska utveckla jordbruk och industri så att folket där uppe som har det svårt nu på grund av krisen ska kunna få ett åtminstone lika hyggligt liv som ni har nere i södra Sverige.
Herr Nordström verkar övertygad.
Ja, det beror helt enkelt på det att vad jag säger, det är inte bara min privata mening utan det jag uttrycker hela Norrlands syn på saken. Förresten kan jag säga att det var just här som jag först kom till klarhet om den saken ifrån min ungdoms 90-talsromantik. Det skedde här i Ulven. Vi åker in nu och håller utkik, för jag försäkrar att det lönar sig.
Vi lyder rådet. Det är något av ett mecka vi kliver Ullångerfjärden mot. Ulvehamn har alltid varit Norrlands största fiskläge och vida berömd som surströmmingens stammort på jorden. Att Kalle Möller så plötsligt kastar sig in ingenjörsbestyr samtidigt med hans skeppskamrat Lubbe taget till ritblocket kan inte gärna vara annat än försök till nervlugning inför det länge med stora förväntningar motsedda målet Ulvehamn. Vi ser det klassiska fiskläget från Lotsbergets höga utsiktspunkt på den norra av de två Ulvöarna. Långt sydvart spanar vi högbonden, Sveriges högsta fyrplats. Och på andra sidan den obebyggda Sörön ser vi regngator i havet. Det betyder regn inom fyra dygn. Hamnens sjöbodar längs den halvmånformiga stranden är sedan gammalt 34 stycken. Och bakom dem ligger kokhusen längs vilka Hamngatan löper parallellt med stranden. Det bor cirka 250 personer här. Olga Wigrens sjöbod och ladugård har Lubbe Nordström anledning som vi snart ska förstå utvald som första motiv för ritstiftet. Och vi riktar kameran mot Norrlands äldsta strömmingssalteri. Se fönstrens surströmmingsburkar i travar. På botten under salteribryggan glimmade jag nyss ikastat fläckburksavfall. Nu står vi på bodbryggan hos Fritjof Nordqvist, chef för fiskförsäljarföreningen i Ångermanland. En organisation som är framåt som chefen själv. Det han nu håller på med är kaggtillverkning för surströmmingsinläggning. Han sitter på kaggsätet och skaver stavar med kaggkniven för att nu noggrant notera tillverkningens specialuttryck. Och nu lägger han upp kaggen i uppläggningsbandet. Och nu trär han in den och binder ihop alla kaggstavarna till ett helt i bukbandet. Som slutmoment sker kantavjämningen i avskärningshyveln. På vårt akterdäcksbord står en av Nordqvistens fina träkaggar och vi fortsätter vår upptäcksfärd. Tar för ordningens skull nya kapellet och dröjer med stort välbehag kvar i det gamla kapellets vackra stämningsvärd. Det lilla röda trähuset är byggt år 1622 av stormaktstidens fiskaradel från Gävle. Det var på den tiden Gävleborna hade ensam rätt på allt Norrlands fiske. Det kom upp hit om somrarna och bodde i kokhusen. Motivskeppet heter Gustav av Gävle och är daterat anno 1770. Samme Roland Johansson som dekorerat kapellet i Trysunda har målat apostlarna och det stora fiskafänget här. Och samma år har det skett, nämligen 1719. Sista dagen i Ulvehamn börjar vi i gryningen. Gör med Lubbe Nordström en romantisk fiskarfärd tillbaka till det förgångna. Olga Wigren, som han nu åter sitter i båt med, var städsladd som sommarpiga hos Bergeners samtidigt som han, efter Uppsala-studier och ett par år som tidningsman, tjänte sommardräng där. Det var år 1950 och nu upplivar det gamla minnen genom att följa Olgas bror och dennes pojke till finhålet och ta upp skötarna. Fiskafänget blir inte stort, bara 20 strömmingar i två skötar. Men en vacker morgon är det och den blöta, sträva, kalla skötan ger samma stolta, förväntansfulla känsla som för 34 år sedan, intygar Lubbe. I kaffetåren sedan i Olgas kök får Lubbe ganska nedslående upplysningar om fisket i Ulvehamn. Bara 8 av 34 bodar fiskar därför som de flesta kararna arbetar nu mer i öns gruva. Nuka Hiva går från Ulvehamn vidare längs Sveriges guldkust. Vi låter henne gå ostörda av oss och vi önskar Ludvig Nordström lycka på färden. Han är en riktig människa med en sådans behov och rätt att rätta det oriktiga. Han behövs i denna tid, för han är en riktig svensk, en fosterlandsvän.
En pärla från TV-arkivet visad i Sverigekanalen.
Aldrig hade några problem med frukostring. Jag tror att de åt bryta.
Ur Parisplanet på Bromma stiger en liten nätt uppenbarelse. Josephine Baker. Hon har varit med om en hel del under kriget, men ingalunda dött i armod som tyskarna påstod när de inte kunde få tag på henne. Tvärtom tjänade hon de allierade sak så duktigt att hon tilldelats löjtnantsgrad. Och nu har hon alltså muckat och är här. Hennes popularitet är stor och befogad. Hon är en högst förtjusande och skicklig artist som kommer att värma oss i vinterkylan. Hon är kärt minne från besök före kriget. Och hela mars månad ska hon nu åter glädja oss i ett gästspel på Kinateatern i Stockholm. Vi skulle våldföra oss på sanningen om vi påstod att enorma folkmassor mött upp på Bromma för att hälsa Maurice Chevalier välkommen. Den ungdom som annars är samlad för att slita håret av så kallade artister har andra idoler och vet inte ens vem Maurice Chevalier är. Men alla andra som i så många år fått njuta av denne fransmans konstnärskap kommer säkert att samlas på Kina för att höra honom i hans one man show. Direktör Eckert Lundin på Kina ledsakar här den snart 70-årige Chevalier till det så kallade kungliga rummet på Bromma, där journalister väntar med frågor och fotografer med kameror i högsta beredskap. Det har sagts att Maurice Chevalier skulle dra sig tillbaka efter den turné som han nu börjar i Stockholm. Ja, kanske gör han det, kanske inte. Det vet han inte själv. Ett plan kommer lastat. Scenen är Bromma flygplats och lasten består bland annat av Benny Goodman and his orchestra. Det stundar högtid för varje spisare av bebop och swing. Benny Goodman himself, king of swing, följd av sitt hov. Främst bland de välkomnande var Kina-direktören Eckert Lundin. Det är nämligen konsertbyrån SF och Expressen som står som arrangörer för den godmanska Sverigeturnén. Svenska svingkvartetten Wickman, Svensson och Ren Åkerberg svarade för det rytmiskt musikaliska välkomnandet. Och Goodman och company lyssnade med välbehag därtill. Vokalisten lystrade till namnet Nancy Reed och var mycket söt. Och Goodman själv var en trevlig prick och utomordentlig klarinettist som gjorde succé och är välkommen tillbaka.
Då ska vi se vad vi kan hitta idag i TV-arkivet. Ja.
Den här tar vi.
Vad sägs om ett besök på Ulriksdals slott för 50 år sedan? Ulriksdal, som ligger vid stranden av Edsviken i Solna, har varit kungligt lustslott sedan 1669. Bland annat har Fredrik den förste, Gustav den tredje och Karl den femtonde bott här. Under många år var det också bostad åt dåvarande kronprinsen Gustav Adolf och hans maka kronprinsessan Louise.
Så här planlade slottets byggherre Jakob de la Garde slottsanläggningen på 1600-talet. Han försålde slottet 1669 till Hedvig Eleonora och sedan dess har Ulriksdal varit kungligt lustslott. Nu ljuder gånggången i stora hallen. Den kallar till första frukost och den intar man klockan 9 varje morgon. Och så punktligt börjar en dag på Ulriksdal. Idag är kronprinsessan före sin gemål och sitter redan till bords då kronprinsen kommer. Prins Karl är här idag som weekendgäst. I uppvaktande är hovfröken Stöck och adjutanten överstelöjtnant Hägglöf. Matsalen här har väsentligt förändrats som de flesta rummen på Ulriksdal vid ombyggnaden då kronprinsparet inredde slottet till sommarbostad. Konung Karl XV bodde med förkärlek på Ulriksdal och på den tiden lät han inreda matsalen i den tidens smak. Vi återkallar den bilden för ett ögonblick. Vi lämnar det kungliga frukostbordet och ger oss ut på några ögonblicks rundvandring. Först då till kronprinsessans våning. Här på båda sidor om skrivrummet ligger några mindre rum vars indelade väggfält och ännu bevarade sidentapeter är minnen från den äldre inredningen. I den här avdelningen av slottet låg en gång Karl XV:s ateljé. Det var här kungen målade sina tavlor. Vi är nu i det stora sällskapsrummet. Allt vad som finns här är svenskt. Här står det möblemang som var stockholmarnas gåva till kronprinsparet vid bröllopet. Och här har kronprinsparet samlat förnämliga svenska hantverksprodukter, glas, tenn och svenska böcker. Stora svenska målare är här företrädda. Nils Kröger, prins Eugen, Eugen Jansson och Liljefors. Och förr i världen var det hemtrevliga rummet riddarsal i den tidens stil. Frukosten är slut. Kronprinsen ägnar sig åt dagens tidningar och slår sig ner bekvämt i en soffa under prins Eugens stora naturskeneri. Och här orienterar kronprinsen sig om vad säger riket tilldraget under de senaste timmarna. Idag är det en vilodag. Framför Ulriksdal breder Edsviken ut sig och på andra sidan ligger Kävinge och dit styr kronprinsen färden med sin adjutant. Och målet är golfbanan naturligtvis, för golf är den sport som kronprinsen trivs bäst med vid sidan av tennisen. Slottsherrarna på Ulriksdal har trivs med Edsviken. Karl XV skaldade en gång. O Edensvik, hur ofta hörde du inte mina kärleksord? Din ljuva ro jag aldrig störde, ej harmonien på din jord. Kan, kära vik, du återspegla allt det jag älskat som förut? Då kan det flydda fritt bort segla till drömmen fortfarande tar dig slut. Och nejden speglar sig i vågen förtjust av egen harmoni. Och skalden blir så glad i hågen, här är hans hem av poesi. Här med naturen är sammanbundet allt skönt jag älskat eller känt. Och så går livet vidare. Igår skaldade Karl XV och idag så spelar hans brors sonson golf. Men därmed är det inte sagt att poesin över Edsviken är borta. Tvärtom. Kävinges djupgröna gräsmattor, den kuperade terrängen, träddungarnas konturer där de avtecknar sig det regnmättade diset, allt det som det var förr i världen. Då spelade man inte golf här, men man tyckte om den här trakten och hit for den kungliga familjen på picknick och fann vederkvickelse och avkoppling. Återvänder nu till Ulriksdal för man väntar kärt besök på slottet. Men under tiden tar vi fram en gammal bild. Karl XIV Johan kommer hit med sin familj. Närmast rider Magnus Brahe och så kommer kungen och bortom honom kronprins Oscar. Drottning Desideria med de små prinsarna i höga hattar sitter i vagnen. Ja, det var då det. Och det här, det är idag det. Småprinsessorna på Haga kommer med sin mamma prinsessan Sibylla och hälsar på. Och då lyser hela Ulriksdal upp och inte minst farfar själv. Det är ett kärt besök. Och när den här scenen har glidit förbi det tar vi fram en annan i samma trapphall. Från småprinsessornas farfars farfars tid. I det stora trevliga vardagsrummet som en gång var en ogemytlig riddarsal där vankas det godis. Kronprinsessan bjuder de kära gästerna på något riktigt gott och sen kan spelet börja. Det blir hemskt spännande. Prinsessorna Margareta, Birgitta och Desiree älskar det här spelet på farfars Ulriksdal. Farfar tar upp ett kort och säger kanin, automobil, björn eller apelsin. Och om man då har något av de föremålen på sin plansch, då gäller det att vara kvick. Och den som först har fått alla bilderna täckta, den har vunnit. I golf finns det handicap, men det finns det inte här. Och lilla, lilla prinsessan Desiree, hon för en ganska hopplös kamp mot stora syster Margareta. Och när spelet är slut, då får man höra något mycket skojigt. När kronprinsen var barn så fick han en fin leksak och den finns kvar. Det är den här fina kattfamiljen och den ska alltid fram och visa sina konster då småprinsessorna är på besök. Och ackompanjerad av musiken från den gamla speldoskan drar sig den indiskreta filmkameran tillbaka från familjedyllen på Ulriksdal. Och låter farfar kronprinsen ha en trevlig eftermiddag i lugn och ro med de små graciösa prinsessorna från Haga.
Lite blandade svenska röster från filmen 1939 och 1940-tal.
Samhällsanda i alla medborgares och grupper och solidaritet. Vaksamhet påkallas av tidsläget och alla delar ansvaret. Tystnad är varje medborgares plikt.
Det var som om hela biografväsendet blev en del av beredskapen.
Och på biograferna så spelade man Borta med vinden.
Det var en galapremiär som en hel operakväll utan motstycke i de svenska biografernas historia. Och hit kom en festklädd publik med många kungligheter i spetsen. Kronprinsessan, kronprinsen och prins Karl Johan kommer här tätt åtföljda av svensk filmindustrichef. Under mellannatten intogs te i stora foajén och där diskuterades säkerligen livligt om Borta med vinden, den märkligaste filmen hittills i filmens historia. Kungliga familjen var talrikt representerad. Kronprinsen, kronprinsessan, prinsessan Sibylla, prinsessan Ingeborg, prins Karl, prins Eugen och prins Karl Johan hedrade premiären med sin närvaro.
5 år skulle hela programritualen på bio komma att präglas av beredskapsanda. Reklamen fick en fosterländsk ton. Journalerna, informationsfilmerna, förspelen, filmnadsprogrammen. Allt gick i patriotismens tecken. Reklamen kunde se ut så här.
Jag ligger i beredskap i Sverige någonstans. Så nu förs ingen överfalla oss. När svenska kala karar finns överallt i hand. För ni begriper att vi kan försvara oss med glans. Men de som framförallt i landet tryggheten behåll. Det är som gud av general. I somras fanns det pojkar i Norrland som ni vet. Som skrämda blev av mygg och romp av knott. När jag fick höra detta, jag guckade dit till gret. Vi tappra karar fodrar lite mera manlighet. En sådan enklig fruta finns det sannoliken ej. Hos kung Gustav general Tunnel och mig. Lambenarna som svärmar kring oss beredskapsmän. Jag tycker att de bruna de är bäst. Vad heter hon i Valia? Jag har liksom på känn. Att strax som vet sin goda smak och fångar var och en. Att obesvärlig vår i Valia har blivit idag. Vid konung Gustavs hela svenska folk och jag.
Några minuter av journalfilmstiden stod alltid till informationsstyrelsens förfogande.
Samla gummiskrot, det är i höst ett av informationsstyrelsens stridsrop. Samla gummiskrot, det kan betyda mycket för vårt land i den nuvarande situationen. Allt gummiskrot du har, det ska du låta komma till användning. Staten tar väl vara på det. Det sker i de stora gummiverkstäderna. Har du tänkt på det? Att även du kan bidra. Ge bort dina trasiga cykelslangar, dina bildäck och dina gamla galoscher till staten.
Och budskapet var alltid detsamma. Vår beredskap är god.
Order har utgått från bataljonschefen att bataljonen i sin helhet ska samlas för gemensam övningsmarsch. Pluton för pluton bryter väl anslutna upp från kompaniförläggningens gård och kompanikolonn efter kompanikolonn ilar mot den anbefallda samlingsplatsen där snart en av övre Norrlands ryktbara skidbataljoner står uppställd. Det riktigt skälver av uppbrottsstämning i truppen och då den korta, koncisa orden givits anträdes en 7 mila marsch som ska öka den svenska krigarkraften. En av de gärningar med vilka det svenska folket förvisso ska, som vår statsminister sade i sitt maningstal, visa sig mäktigt att värna det för oss dyrbaraste av allt, Sveriges frihet och oberoende.
Så där entusiastisk brukade Gunnar Skoglund låta när han var i beredskapstagen. Hans kortfilmskollega prins Wilhelm hade ett annat tonfall än samma fosterländska syfte.
I en förläggning fattas det sällan glädjeämnen, men ett av dem får ett alldeles särskilt inslag av helgd och högtidlighet. Det är när någon liten ny medborgare kommer till världen. Då inbjuds släkt och vänner att närvara vid dopet. Kompaniet ställer upp i fyrkant kring det improviserade altaret på vilket chefens egen stålhjälm placerats istället för dopfunt. En allvarlig, nästan bister stämning präglar den enkla akten som lika fullt får något av sommarens frid och blomstrande ymnighet över sig. Sedan en samvers sjungits mottar den nydöpte Carl Wilhelm Åke Olofsson kompaniets faddergåva i form av en försvarsobligation, varefter följer raden av lyckönskande. Vi hoppas att pysen ska växa upp till en duktig svensk och att hans livsgärning kommer att formas under lugnare förhållanden än det nuvarande. Men försvarsområdet befälhavaren ser ut som om man tänkte att det nog blir en bra soldat av den grabben.
Om det möjligen fanns någon i branschen som ville ta ställning så satte censuren stopp för allt som kunde störa vårt förhållande till främmande makt. Det vill säga, alldeles i början av kriget var vi faktiskt mycket frispråkiga i några månader. Med censurens goda minne. Det var när Finlands sak var vår och hatet mot Sovjet var som hetast.
Finlands hjältearmé förmår ej ensam att driva ut inkräktarna ur sitt land. Ständigt växande fiendemassor vältrar fram, piskade till angrepp av sitt befäl. Utan vila får Finlands soldater kämpa en ojämn kamp. Den lilla armén håller på att nötas ut av brist på avlösning. Och därför måste den få det bistånd som den så ärligt och tappert förtjänat. Många svenskar har redan kommit till deras bistånd. Många flera måste resa över. Vårt broderland kämpar i detta nu, ej blott för sin egen frihet, utan även för Nordens, ja för hela västerlandets sak. Hotet från öster måste hejdas. I Finland står en hedersplats redo för varje vapen för svensk. Det har aldrig kämpats för en rättvisare sak. Hjälpen måste komma nu.
Efter finska vinterkriget blev vår filmiska beredskap mer inåtvänd, så att säga. Det kom en svit av militära tillförsiktsfilmer som demonstrerade de olika vapenslagens oövervinnerliga styrka. Det var vår första riktiga actiongenre. Stiliga och spännande filmer som hänfört hyllade heroismen och faran. En som visade sig behärska sorten till fulländning var den unga regissörsbegåvningen Hasse Ekman.
Edvard Persson, i Sverige en omåttligt populär skådespelare, men även i Danmark.
Men det märkliga är att en svensk film alldeles ofrivilligt kommer att bli en samlande symbol för den danska motståndsandan. För att förhindra att en tysk film kom upp istället såg köpenhamnarna till att den gick oavbrutet i 1,5 år på samma bio.
Men nu tycker jag vi ska övergå till bröllopskvädet. Var det finns väldigt ställe där människor trivs.
Hos Kalle, 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 Kalle på fången.
Var får man en festmiddag säkrast till liv?
Hos Kalle, 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 Kalle på fången.
Vi skåningar föds med en prima aptit. Och bäst som vi äter så tar vi en bit. Och välkomna alla som nu kommit hit. Till Kalle.
Vilket Kalle?
Jo, Kalle.
Vilket Kalle?
Jo, Kalle, 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 Kalle på fången.
Chefsbyte i svensk filmindustri, 1940-tal.
På svensk filmindustri skedde ett avgörande chefsskifte.
Vi är i stora ateljén på Råsunda Filmstad, där hela filmstadens personal samlats för att avtacka svensk filmindustris avgående chef Olof Andersson, som sitter här med den gamle filmveteranen Julius Jansson. SF-chefen kommer här till ytterligare en festlighet följande dag. Det är svensk filmindustris huvudkontor som smyckat sig till fest för att säga ett varmt farväl till sin avhållande chef. Prins Wilhelm och fru Stina Bergman sitter här. Och prinsen håller tal och tackar SF-chefen varmt för allt trevligt samarbete. Och där instämmer hela SFs stora personal med värme och tacksamhet.
Den som kom istället för Olof Andersson var en person med samhällelig auktoritet och kulturell prestige. Förre radiochefen Carl Anders Dymling.
I Radiotjänst studio tar här dess chef Dr. Dymling avsked av alla sina radiolyssnare då han lämnar av för att bli chef för svensk filmindustri. Med ljudkameran fångar vi ett kort avsnitt.
Men även bortsett därifrån har den mångåriga kontakten med lyssnarna berett mig mycket glädje och föga förargelse. Och jag kommer att sakna den. Naturligtvis skulle jag önska att saknaden var ömsesidig. Fast det är förmodligen för mycket begärt då man som jag hållit fram en spegel för svenska folket och bilden inte alltid varit smickrande. Jag får trösta mig med att jag kommer att bereda många av mina gamla vedersakare en sann glädje när jag nu lämnar Radiotjänst. Samma dag som det meddelades i bladen att jag skulle sluta skrev en upplandsbonde följande avskedshälsning. Man måste gratulera hela svenska folket att vi verkligen blir kvitt den odrägliga och övermåttan dumma Dymlingen.
Den skämtsamme Dr. Dymling tog sitt nya uppdrag så mycket på allvar att han återanställde den legendariske Viktor Sjöström i produktionsledningen på SF.
När han nu kommer ut i filmstaden i sällskap med direktör Carl Anders Dymling för att ta sitt arbetsrum i besittning är han långt ifrån någon främling. En gång i världen var han chef ut på filmstaden och har sedan under årens lopp medverkat i ett flertal filmer både som regissör och skådespelare. Under hälsningsronden stöter han inne på stora ateljén ihop med några av sina gamla medarbetare från Lidingö-tiden.
Den milda, hudvänliga palmolja.
Och så lite tips om hur man gör för att inte bli skrynklig i ansiktet.
36 ledande amerikanska läkare visade med 1285 vetenskapliga prov att palmolivs skönhetsvård ger de flesta kvinnor en vackrare hy på bara 14 dagar. Massera in palmolivs extra milda skönhetsflödder under en minut. Skölj och klappa huden torr. Gör det här 2 gånger om dagen och er hy blir klarare, jämnare, friskare, yngre. För en vackrare hy, pröva själv palmolivtvål. Underbara palmolivoljor ingår i tillverkningen.
...1954... klassisk duell mellan partiledarna Olin, Folkpartiet, och Erlander, Socialdemokraterna.
Med den klassiska duellen mellan Erlander och Olin i Vasaparken.
Vill jag säga att om Socialdemokraterna fortsätter tillbaka vid valen och Folkpartiet fortsätter framåt, så ska vi ingalunda tveka att påta oss regeringsansvaret. Jag tillhör inte dem som menar att man ska utesluta varken minoritetsregeringar, om väljarutslaget har blivit tydligt, eller samlingsregeringar.
Om Sveriges välstånd fortsätter att stiga, så ska det, i samma takt som hittills, så ska det komma en ordentlig skattesänkningsreform inom icke allt för långt avlägsen framtid. Och det behöver inte Olin affischera om, för den kommer ändå. Olin kan i natt sätta upp en affisch att solen kommer att gå upp imorgon. Folkpartiet kommer att få rätt, solen går upp. Och Folkpartiet kommer att få rätt, det är Sköld som kommer att sänka skatten.
Olof Palme, några steg bakom än så länge.
Erlander ville ha en assistent. På den tiden kallade man väl dem mera för handsekreterare, politisk handsekreterare. Man måste ju komma ihåg att det var så kolossalt litet på den tiden. På statsrådsberedningen var egentligen Tage Erlander förstås och hans sekreterare, traditionella sekreterare, och en vaktmästare i princip.
Hur tror du samarbetet såg ut mellan Tage Erlander och Palme?
Ja, de hade en stor olikhet, att Tage Erlander var ju en morgonmänniska och Olof en kvällsmänniska, så det, dygnen gick omlott kan man säga på ett effektivt sätt. Och han fick då sitta i en liten smutt där på gamla statsrådsberedningen, en liten blindtarm i en korridor, och där började han då. Och jag tror att mycket snabbt blev så att Erlander och Olof kom att arbeta oerhört väl tillsammans. Olof arbetade så kolossalt nära Tage Erlander under så många år. Och även Aina Erlander, han assisterade henne ibland också när det gällde vissa olika uppdrag som hon hade.
...1954 av författaren Stig Dagerman.
Den 4 november 1954 tar Stig Dagerman, en av de stora svenska författarna, sitt liv i ett garage i Enebyberg, 31 år gammal. Att dö är att resa en smula, från grenen till fasta marken, hade han skrivit en av sina sista dagsverser. Och det är också vad som står på hans gravsten på kyrkogården i Älvkarleby. Härifrån kom han. Här har han växt upp hos sina farföräldrar. En pojk från landet som inte längre vågade skriva.
Alltså hur man gödde upp honom som till en konung för en dag. Och det liksom stod mellan raderna. Slaktedagen närmar sig, alltså vi måste ha ihjäl den här pajken och äta upp honom, för att han skriver ju inget mer, han orkar ju inte, och så hetsen hela tiden, varför kommer han inte med något mer och hålla på och göra hans liv så otroligt märkvärdigt.
Och när vi kom in i hans arbetsrum innan vi åt middagen, så såg vi att det låg 20-30 böcker på ett bord som han skulle recensera, men ingenting hade recenserats. De låg uppskurna, så att säga. Och då förstod vi att det var problematiskt för honom att helt enkelt komma igång. Och där märkte man ju det som är hans självkritik var alldeles otrolig. Det var så starkt att den blev sjuklig. Och sen så blev det då tydligt när han skulle skriva en essä i tidningen som inte var litterär, som handlade om Hjalmar Branting, ett minne var det då. Och han misslyckades med att lämna texten, och för honom var det en olycka. Han försvann och kom tillbaka, men lämnade aldrig någon text. Den rev han sönder faktiskt.
Livet är allt för kort. Ty för att kunna tala en dag med en vän måste vi lära oss tiga i 1000 år. Livet är allt för orent. Ty för att kunna se en sekund i en väns ögon måste vi först vara rena som ofallen snö. Livet är allt för långt. Ty för att kunna tala en dag med en vän borde vi endast leva den dag då vår ende ofödde vän skulle ha levat.